har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Madeleine Lundberg och är analytiker och reporter på Affärsvärlden. Och idag har vi en riktigt spännande podd framför oss. Världens börser står i zenit och därför är ämnet för dagens avsnitt blankning. Med mig i studion har jag en expert i ämnet, nämligen Mikael Syding. Välkommen!
Hej, tack för att jag fick komma. Och ja, jag har blankat en del.
Mm. Vem är du för de som inte vet?
Det relevanta i det här sammanhanget är kanske att jag var förvaltare på en hedgefond som heter Futuris som låg inom Brummer & Partners. Och det var jag mellan år 2000 och 2015. Anledningen till att jag hamnade där var för att jag var finansanalytiker innan dess på ett par olika ställen mellan 94 och 00. Och då hade jag fokus på framförallt IT-bolag, vilket sammanföll väldigt väl med att IT-bubblan i princip drog igång 94 och slutade 00. Och då var jag ganska positiv till de här bolagen. Och sen när jag blev negativ till de bolagen så råkade jag få chansen att börja på då den här hedgefonden där vi bland annat gjorde vårt namn genom att blanka just IT-bolag precis från toppen av den absoluta IT-håsen ner till den liksom djupaste botten när det hade pyst klart.
Vi kommer säkert återkomma till det, men bara för att alla lyssnare ska ha koll så tänker jag att vi går igenom vad egentligen en blankning är. Kan du svara på det?
Ja, alltså de flesta vet ju hur man gör när man investerar. Man köper någonting och sen hoppas man att det går upp. Och när det har gått upp en bit så säljer man. Och då har man tjänat mellanskillnaden. Blankning är ju bara precis motsatsen. Eller egentligen är det samma sak. Du ska göra en motsvarande rundtripp. Du ska sälja någonting för mer än du köper det. Och så ska du köpa det för mindre än du säljer det. Det är bara att du gör det i en omvänd ordning. Så du börjar med att sälja. Och sen köper du. Och det som gör det kanske lite komplicerat eller får folk att liksom tycka att det är lite svårt att ta till sig, det är just det här, ja, men hur kan man sälja först när man inte har någonting? Ja, men då, det är också väldigt liksom enkelt och intuitivt. Om du ska sälja någonting som du faktiskt inte har, ja, då måste du låna det av någon först. Och ett sätt att titta på det är att tänk dig att alla har väldigt liknande t-shirts. Man har vita t-shirts som man har köpt någonstans. De ser precis likadana ut. Om jag lånar en vit t-shirt av dig eller du råkar glömma den hemma hos mig, du kommer aldrig märka någon skillnad när du får tillbaka en likadan vit t-shirt. Men då är det så här, om jag vill blanka en vit t-shirt, då lånar jag din vita. Hej Madeleine, kan jag låna din t-shirt lite grann? Ja visst, säger du. Varsågod. Ja, men du kan få en kexchoklad för besväret. Och sen går jag och säljer den där på marknaden. Jag säljer den för 100 kronor. Sen några veckor senare så säger du, den där t-shirten, skulle jag kunna få tillbaka den? Och då hade jag som sån tur att jag hade redan tänkt ut att det kommer komma ut väldigt många nya t-shirts på marknaden. Så priset kommer behöva sänkas. Så jag sticker ner till marknaden och mycket riktigt, priset har sjunkit till 90 kronor. Jag köper tillbaka den här t-shirten för 90 kronor och sen lämnar den till dig. Du har inte märkt någon som helst skillnad. Du är minst lika glad som om du bara hade hållit den hela tiden, eller hur? Du som hade en t-shirt och nu har du den igen. Och du har dessutom en kexchoklad. Och jag har blivit av med en kexchoklad, men jag tjänade också 10 kronor emellan. Så det finns liksom ingenting ondskefullt, ingenting märkligt eller svårt. Du fick betalt för liksom en tjänst. Du skulle ändå ha haft kvar den där t-shirten. Du tänkte inte sälja den för 100 och sluta ha vita t-shirts. Mm. Och jag har inte gjort någonting mer än bidragit lite grann med en prissignal till hela marknaden. Att genom att jag gjorde det jag gjorde, så syns det lite grann i priserna när jag sålde t-shirten. Att vänta nu, det kommer något utbud här i t-shirt som inte vi var riktigt beredda på. Varför det? Kan det vara en signal om någonting? Och då börjar andra titta runt. Och då inser alla andra att men okej, priset på t-shirts pressades lite grann. För att det finns information där ute om att det snart kommer komma ut massa nya på marknaden. Det är exakt samma sak i aktier. Man ska bara göra analysen av att snart av någon anledning så kommer det komma ett ökat utbud av den här aktien. Sen hur man gör den analysen, det är ju som väldigt individuellt från situation till situation, och det kan bero på att man vet att det är bedrägeri i en aktie, eller man kan veta att marknaden helt enkelt inte har förstått hur svaga resultaten kommer bli snart.
Vi kommer nog återkomma till det och liksom varför man blankar. Men du sa själv här nu att det är liksom inget ondskefullt i det här. Men ändå liksom har narrativet blivit ganska negativt kring just korta positioner och blankningar. Nu senast kanske med GameStop-fenomenet. Mm. Där liksom investerare blev på något sätt kränkta, kan man väl säga, av blankare, eller?
Ja, och sen sköt de sig själva i foten. Eller? Ja. Det är det man gör om man försöker liksom manipulera marknaden, som GameStop försökte göra. Mm. Det lustiga här är att i princip alla bedrägerier och marknadsmanipulationer, de sker ju på uppsidan. Alltså det är cheerleaders som går ut och säger att den här aktien är det bästa sen skivat bröd. Mm. Och snart kommer GameStop göra så här mycket vinster och därför så ska man ha den. Och liksom det här att håsa upp aktier urskillningslöst utan att liksom riktigt ha någonting på fötterna i syfte att kunna senare sälja den där aktien till någon stackare för mycket mer än vad den egentligen är värd. Det är den typen av marknadsmanipulation som man ser på marknaden hela tiden. Det är pyramidspel och det är bluffbolag och det är liksom små hejarklackskörer eller sekter som det enda de försöker göra är att gå ut i sociala medier och nyheter och liksom pressa upp kurserna till någonting som är ohållbart. Mm. Men vad som då händer är att den här lilla stackars utdöende skaran av blankare, när de noterar att såna här saker håller på att hända, att någon på ett helt omotiverat sätt har pressat upp kurserna på någonting, det har blivit för dyrt eller det används för att dölja ett bedrägeri, då går man igenom bolaget på allvar, liksom hittar alla svaga punkter och säger att det här är för dyrt, här är redovisning som inte stämmer, här är det antagligen negativ information som är på väg ut men som någon har lyckats dölja den tills vidare. Då gör man hela marknadsfunktionen en tjänst genom att skicka ut en prissignal i marknaden. Jag lånar den här aktien och säljer den. Det är en liten liksom nedåt press på kursen. Och det gör jag för att tala om att det är något fel på det här bolaget. Snart så kommer sanningen komma fram och då kommer kursen falla ordentligt. Och alla som är lite vakna och lyssnar, ni kan liksom få haka på mitt spår så slipper ni vara med om det där liksom stora nedgången som kommer inträffa när hela sanningen kommer komma fram. Så i grund och botten, det blankare i princip alltid gör, hjälper till att göra marknaden effektiv och hjälper till att få en prissättning som faktiskt speglar det underliggande värdet i ett företag.
Jag hör ganska ofta att man ska inte blanka liksom bara baserat på värdering i och med den här börshåsen som vi har haft så länge, eller starka börserna. Det är klart att det liksom är en för dyr aktie, men också att det måste finnas något mer. Kanske att den strukturella trenden är på väg neråt för det här bolaget, eller att, som du säger, det är liksom något fuffens i bolaget eller liknande. Är det farligt att liksom bara blanka på värdering?
Ja, det är väldigt, väldigt farligt. Mm. Och det beror ju på att det finns alltid en drift uppåt. Mm. Och det är inte bara det att det finns en drift uppåt till exempel för att det trycks pengar. Det är också en drift uppåt för att alla andra, alltså i princip alla, alltså samhället, skattemyndigheter, ledningen i bolaget, andra aktieägare, liksom själva sekterna. Mm. Alla vill att kursen ska gå upp. Alla vill liksom tjäna pengar på att det går upp. Nästan alla ligger ju långa också och har egen intresse i det. Så som blankare så ska man ställa sig liksom precis liksom i vägen för det här tåget med alla andra som vill att den ska gå upp. Mm. Och det gör att för att blanka, i alla fall på ett rationellt sätt, så måste man kunna mycket, mycket mer än alla andra. Man måste vara mycket, mycket noggrannare. Och det får liksom inte, ingenting man gör får vara fel eller det minsta osant. Medan däremot hos-sidan, liksom alla andra som pratar om för att få upp det, de verkar liksom kunna komma undan genom att säga precis vad som helst som är positivt, för det skadar ju ingen. Att det går upp blir ju alla, då blir alla glada. Men som blankare så måste man ha ganska tydliga triggers, och triggersna måste finnas relativt nära i tiden, för att annars så får man problem. Och det är inte bara det att, men säg att man har rätt i någon mening. Ta ett känt exempel som Enron. Det var ett energibolag som gick fantastiskt bra på börsen under 10, 20, 30 år. I slutändan, och det var många som försökte blanka det där på vägen för att det var dyrt och för att man undrade, men var kommer omsättningen ifrån? Hur ska, liksom, är de här vinsterna verkligen riktiga? Och ni har byggt liksom ett stort luftslott av aktieägande på olika sätt. Men du hade kunnat bli bankrutt många gånger om du låg kort det där. Mm. Och sen till slut då, så plötsligt på ganska kort tid, på liksom några månader eller något år, så går det i konkurs. Mm. Och då är ju alla pengar borta för alla. Det vill säga, blankarna hade ju helt rätt, och liksom förledningen hamnade i fängelse, för det var ju bedrägeri och själva affärsverksamheten existerade ju egentligen inte. Och ändå så skulle alla blankare under liksom flera decennier ha gått bankrutt. Mm. Och så här ser det ofta ut, för att det är så svårt att sätta dit de där bedrägerierna. För det är till och med så att även myndigheter som Finansinspektionen eller amerikanska SEC, de är av någon underlig anledning alltid på de här bedrägliga håsarnas sida. Så ofta så är det så att när någon blankare eller misstänksam går ut och berättar till exempel för SEC att här står det inte rätt till. Titta på de här siffrorna. Det här bolaget, de fuskar med redovisningen, och de här butikerna som de säger att de har, som är Folie till exempel, som någon slags lyxsmyckesföretag eller något sånt. Butikerna existerar ju inte. Vi har åkt till de här adresserna, de här 300 adresserna, och butikerna finns inte där. Det här är en bluff. Vad brukar hända då? Ja, då brukar typiskt sett Finansinspektionens motsvarighet i USA, då tar de in blankarna, tar ner dem i en källare och lyser en skarp lampa i ansiktet på dem och säger, du, vad har du för intresse i det här? Håller du på att försöka manipulera ner aktien? Nej, jag försöker ta fram sanningen och undvika att småsparare förlorar massa pengar. Men då börjar SEC skicka såna här subpoenas och liksom kräver revision av blankarens verksamhet. Och det här är väldigt typiskt. Alltså, alla sitter i knät på varandra. Oklart om den här typen av myndigheter. Alltså myndigheter är ju typiskt sett, de är antingen är de ointelligenta eller så är de elaka. Mm. Och man måste alltid liksom fråga sig liksom, vilken av de här liksom, kategorierna av dum är de? Ibland så sitter de väl, liksom, de har väl fått någon typ av smörjning från alltså lobbyverksamhet från långsidan. Mm. Men oftast så är de nog bara helt enkelt oinsatta, de förstår inte.
Om man pratar med hedgefonder, nu bara i Stockholm då, så är det ofta att de säger att de har korta positioner, men de vill inte berätta om vilka det är. Är det en sån rädsla de har då, eller vad tror du?
I Sverige tror jag inte att det är så. Det finns ingen från FI som tar ner någon och som lyser en lampa i ansiktet på dem i liksom ett kalt rum. Men i många andra delar av världen, där finns en tradition av att man först gör man analysen riktigt ordentligt, och sen tar man sin kort position, och sen berättar man väldigt, väldigt tydligt och högljutt om liksom, hur den fungerar, vad det är som är fel.
Ja.
För man vill ju skapa sin egen trigger. Det är inte bara altruistisk verksamhet, utan man ska ju tjäna pengar på det också. Och jag tror att i USA, där är man lite mer påhejande på alla som lyckas med någonting.
Mm.
Visst, även där uppenbarligen i GameStop så har man ju liksom sett att en del vill bara att det ska gå dåligt för andra också.
Mm.
Men i Sverige har vi ännu mycket mer av jantelag och av att det på något sätt, jag vet inte, det har bara bitit sig fast här att det är dåligt att tjäna pengar på att sälja aktier. Mm. Och ändå så ska alla som har köpt en aktie någon gång ska ju sen också sälja den och använda pengarna, så att alla köper och säljer. Och en blankare gör det bara i den andra ordningen. det är dessutom så att blankare är aktieägarnas absolut bästa vän på två sätt. Dels så vet man att de är där ute och försöker leta fram dålig information hela tiden, vilket gör att det blir ett bättre funktionssätt på marknaden. Men det betyder ju också att om någon har blankat en aktie som det faktiskt inte är något fel på, då ligger det ett tvingande latent köptryck. Blankaren måste ju köpa tillbaka aktierna förr eller senare. Och ju bättre det går för bolaget och aktien, desto mer ökar det där köptrycket. De måste ju köpa tillbaka alla sina aktier någon gång. Och ju mer aktien går upp, desto mer akut blir det. Mm. Så att ha en stor blankning på sin sida när man är aktieägare, det är det bästa man kan hoppas på. För som sagt, de måste ju täcka sin position. Och det kommer pressa upp aktien.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits i runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podden marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Nu är det ju faktiskt så att du har en relativt nylanserad fond, kan man väl säga. Berätta lite om ditt senaste projekt.
Ja, och då är det ju då inte mitt projekt, även om jag får vara med. Det är en hedgefond som heter Antilope. Och den är startad av Anna Svan, som egentligen då framförallt är intresserad av mjuka råvaror och även guld. Hon har en strategi där hon allokerar tillgångar eller allokerar kapital mellan olika tillgångsklasser. Och då är det då mjuka råvaror, alltså typ kaffe, vete, socker, majs och sånt å ena sidan. Och guld och aktier å andra sidan. Så att hon försöker hitta en för cykeln optimal fördelning mellan de här tre olika kategorierna. Så hon tyckte att det här borde man kunna bygga en hedgefond kring. Och sen har hon till slut så liksom drog hon ihop ett bra team. Och där ingår då bland annat Martin Sandqvist som jobbade på Lynx inom Brummer. Där då också den fonden som jag var på, Futuris, låg. Och han och jag jobbade där egentligen precis samtidigt, cirka 2000 till 2015. Så vi sprang på varandra i korridorerna. Mm. Men egentligen inte så mycket mer än så. Mm. Och sen har jag haft lite kontakt med honom. Jag har intervjuat honom några gånger i mina poddar också. För att jag tycker att han tänker väldigt, väldigt, väldigt bra kring makro bland annat. Men Anna tyckte att han skulle ju vara ett perfekt tillskott i den här fonden. Han har systematiska modeller. Alltså där han använder machine learning för att ta reda på olika mönster i marknaden. Så i slutändan så betyder det här då att Antilope består bland annat av Annas tillgångsallokeringsstrategi, Martins de här datorstyrda modellfonderna. Och sen min egen som är en ren, diskretionär, fundamentalt baserad long-short-aktier-strategi. Mm. Och det som är så fantastiskt med det här är att det är tre helt olika sätt att angripa marknaden på. Alla är tre vad man kallar då för okorrelerade alfaströmmar. Varje liten del kan skapa en avkastning som är relativt oberoende av om aktiemarknaden går upp eller ner. Och det är dessutom så fint ordnat att de här tre, de gör det på helt olika sätt så att de är oberoende av varandra dessutom. Mm. Och när man slår ihop det här, då blir det statistiskt någonting väldigt, väldigt vackert på finansmarknaden som kan lova hög avkastning till ovanligt låg risk. Och det är då hela själva idén bakom Antiloop. Att bygga en sån här multistrategifond från botten och uppåt med de saker, alltså de olika typer av fonder som verkligen skulle ge ett tillskott ur ett riskavkastningsperspektiv till varandra. Snarare än att man utgår från att man redan har liksom bara liksom en slumpmässigt vald korg av intressanta i och för sig strategier. Och så slår man ihop alla bara för att det ska bli enkelt att klumpa ihop dem till kunden. Här är det istället verkligen byggt att ingen strategi tas in i fonden om den inte rent statistiskt kommer bidra. Så det är skillnaden. Alla här är ju handplockade för att passa ihop. Inte att de bara råkade vara bra var för sig.
Din lilla låda då, långkort. Mm. Kan du berätta lite om hur du tänker själv kring det?
Mm. Den består då, alltså själva tesen är att de stora, enkla förändringarna som man kan se på marknaden sett över ungefär ett år, det är att en bransch går bättre eller sämre än en annan bransch. Så vad jag i princip gör, det är att jag kan till exempel köpa detaljhandelsföretag för att jag tror att shoppingen och konsumtionen kommer ta fart och gå bättre än till exempel verkstad eller bank. Det är ganska enkelt rotationstänk. Alltså på marknaden så kommer hela tiden pengar skvalpar fram och tillbaka mellan olika saker, till exempel olika branscher. Och det beror på att andra stora förvaltare, de är tvungna att vara långa hela tiden. Alla pengar måste vara investerade hela tiden. De är indexkramare så att de ska i princip ligga viktade som index. Men de ska göra små variationer i viktningen. Så att ibland ska de vara lite längre retail och ibland ska de vara lite kortare bank till exempel. Och lite senare, kanske nästa år, så ska de vara tvärtom. Mm. Och det är hela deras existensberättigande. Mitt existensberättigande, det är då att försöka förekomma det här lite grann och göra lite annorlunda eller ligga lite i otakt. Då kan man ju liksom skämtsamt säga att antingen kan man försöka ligga ett litet steg före eller så kan man ligga ett litet steg efter, för det är ju samma utfall.
Ja, okay.
och lite lättare. Det är ju förstås samma sak egentligen. Men jag noterar vad de gör för någonting nu och tänker att om ett tag så kommer de göra tvärtom igen. Och det är inte riktigt så enkelt, för saker och ting går ju liksom i cirklar och det finns inte bara två eller tre branscher utan det finns ju rätt många. Men idén här är att jag ska försöka identifiera vilka branscher kommer gå lite bättre än vilka andra branscher. Och sen uttrycker det här genom att investera i några långa aktiepositioner i det jag tror den branschen jag tror ska gå lite bättre och sen så korta aktiepositioner i de branscher som jag tror ska gå lite sämre.
Vilka branscher tror du kommer gå lite bättre just nu då?
jag tror till exempel att sån lite mer high-end retail kommer gå bättre. Det kan liksom vara Dick's Sporting Goods eller Foot Locker till exempel. Även en sån sak som Walgreens. Alltså det handlar om både...
För du är ganska USA-fokuserad kan man säga.
Ja, och anledningen är att vi bygger Antiloop för att den ska vara förberedd för att kunna bli väldigt, väldigt stor. Och det innebär att alla positioner ska vara likvida, alltså extremt likvida från början, så att inte fonden behöver ändra stil om den nu skulle bli mycket större. Utan det ska vara riktigt stora bolag och riktigt hög likviditet från början till slut. Annars hade det varit ganska enkelt att här från start kanske härma min egen privata investeringsstrategi i svenska småbolag. Och det skulle kunna skapa en hög avkastning i starten, men det skulle inte vara användbart. Det skulle vara helt irrelevant om fonden sen liksom blir många miljarder.
Hur stor är den nu till att börja med?
Nej, det finns ingen officiell siffra på det. Och vi är i någon slags uppstartsfas där vi testar systemen och vi håller fortfarande på att prata till exempel med Finansinspektionen om olika typer av regulatoriska ramverk. Mm. Alltså man kan till exempel vara en alternativ investeringsfond eller så kan man vara en specialfond. Utifrån sett så tycker alla att ja, men ni är en hedgefond, slutcitat.
Ja.
Men det här är lite olika ramverk, man har lite olika frihetsgrader och lite olika möjlighet att ta in och förvalta pengar av externa kunder. Men vi är snart i mål med liksom våra val av handelssystem och riskkontrollsystem och även det här regulatoriska valet mellan AIF och specialfond. Så därför är vi inte, alltså verksamheten är inte 100% igång. Men snart så, kring halvårsskiftet kanske.
Jag förstår inte riktigt, för att jag tänker att det ni vill satsa på nu måste väl vara att liksom få ett track record och liksom en bra historik.
Ja.
Skulle inte det vara lättare, jag vet inte, på den svenska marknaden, småbolag, som du säger själv, din egen portfölj?
Men det blir en irrelevant historik.
Mm.
För om vi då sen växer och blir mycket större, det spelar ingen roll. Om vi då säger att titta vad duktiga vi var här, vi var upp 40% per år. Ja, men ni var ju det genom liksom att handla microcaps i Sverige. Det kommer ju vara helt omöjligt att investera i dem om liksom fonden har 1, 10 eller 100 miljarder.
Mm.
Och då är det en irrelevant historik. Det betyder ingenting.
Du nämnde inget om dina korta positioner. Har du några sådana?
En av de korta positionerna, till exempel, det är en bolag som heter Peloton. De säljer träningscyklar och liksom virtuella spinningpass och liknande över internet. Alltså det är ett fantastiskt företag.
Mm.
De har verkligen lyckats rida hela den här covid-vågen. Och det är också fantastiskt hur man i USA faktiskt fångas upp av en sån här sak och beställer en dyr träningscykel. Väl medveten om att man antagligen liksom köpte sådana på tv-shop liksom redan på våra värsta år, liksom tiden på 90-talet, och sen ändå inte använder dem. Det går i cykler där i USA, men de sitter väl hemma och är sysslolösa och har ett kreditkort, och då plötsligt dyker upp en Peloton-cykel.
Ja.
Och sen ska vi lägga till också att Peloton är ett väldigt, väldigt välskött företag. De har lyckats oerhört väl med att skräddarsy i de här virtuella träningspassen, och liksom du kan välja vilken typ av tränare vill du ha.
Har du kört själv eller?
Jag tror inte riktigt på den typen av liksom lynchspaning. Jag vill bara kolla i siffrorna. Mm. Hur växer de? Och vad är det de själva säger att de har för story bakom varför de växer och förutom de där cyklarna. Men i vilket fall som helst så tror jag att en kombination av att de har blivit extremt högt värderade. Själva fenomenet Peloton har bland både investerare och kunder vuxit sig alldeles för starkt. Det är inte uthålligt.
Nej.
Och särskilt inte nu när ekonomin snart öppnas upp igen, att du faktiskt inte ska sitta hemma.
Nej.
Då finns ingen chans att det här ska fortsätta växa. Jag tror inte att idén om hemmaträning och virtuella spinningpass kommer förändra världen på något sätt. Och då, ja, jag kan i alla fall inte räkna ihop liksom vinsterna liksom på långa vägar här. Det är 5 gånger för dyrt. Men det brukar inte räcka, som sagt, då för att blanka. Men när jag ändå har, alltså dels har jag triggern av att snart öppnar ekonomin upp. Du får gå tillbaka till jobbet i någon slags utsträckning. Då kommer tillväxttempot åtminstone ändras. Och jag tror att investerarnas fokus kommer flytta över till andra branscher, inte minst.
Ja.
Och så är det också så här. Det är skillnad på blankning och blankning. Om du ska blanka helt och hållet renodlat, du tar en enda aktie och ditt fokus ska vara att den här aktien ska ner ur ett absolut perspektiv för att du ska tjäna pengar.
Mm.
Det är en typ av blankning. Min typ av blankning, den är bygger ju egentligen bara på att jag ska vara marknadsneutral hela tiden. För varje grej jag köper måste jag sälja någonting. Men det behöver inte betyda att det bolaget är fraud eller liksom har något liksom specifikt jättedåligt som betyder att det ska gå ner absolut i absoluta tal. Utan det ska bara gå lite sämre än någonting som jag köper. Det är det enda som behövs.
Ab Circle Pro, det snabbaste, enklaste sättet att få den platta, vältränade mage du alltid har drömt om. Faktum är att 3 minuter på Ab Circle Pro motsvaras av 100 vanliga sit-ups.
Men på tal om det här med öppning av samhälle och så, vill du gärna identifiera coronavinnare, coronaförlorare? Är det en stor trigger eller en grej för dig?
Nej, ingen jättestor, men det är klart att det är en faktor. Det är tydligt att vissa bolag har tjänat på nedstängningen och ökad fokus på digitalisering. Och då tror jag att en del av de sakerna kommer reverseras, eller åtminstone reverseras relativt sett. Mm. Och vissa saker har antagligen fått en extra skjuts som gör att många känner att men det är så här jag vill fortsätta leva mitt liv. Och då kanske de drar med sig fler. Så att liksom vissa vågor kommer fortsätta. Mm. Men det kan inte jag göra några så starka prognoser om. Men jag kan ha liksom vissa hypoteser i vissa bolag eller branscher, och sen håller jag bara utkik efter i deras siffror om ett eller två kvartalsrapporter visar en ökad svaghet eller styrka. Så jag går ju bara på siffrorna. Och sen visst, jag har ju någon typ av idé, någon typ av historia eller hypotes runt det hela också som vad jag kallar för narrativ. Är det så att man köper de här cyklarna för att man är sysslolös? Mm. och sen gör man det inte längre när man faktiskt får gå till jobbet. Mm. Och den storyn kan vara rätt, den kan vara fel, men den gör det lite enklare för mig att tänka och hålla reda på varför jag egentligen tog positionen.
Mm. Jag tror att det är lite farligt just när vi är i den här pandemin som liksom aldrig verkar ta slut. Kan det vara lite farligt att ta liksom kortningar på just corona, öppningar av samhället, eftersom det verkar aldrig komma?
Ja, alltså definitivt. Men överhuvudtaget så är det, alltså det är ett, farligt att blanka. Mm. Det är jättefarligt att bygga stories. Att den enklaste personen att lura här i världen, det är en själv. Och så fort man har tänkt ut en story så på något sätt så tror man att det är så. Och då blir det svårt att hitta något annat än stödjande information för sin egen tes. Och som du sa då, liksom, det verkar aldrig ta slut. Och det har varit min tes i princip från start. Alltså redan när den första vågen, vi var inte ens klara med den första vågen, då ritade jag ut prognoser över var den andra vågen skulle pika någonstans. Så jag hade liksom redan då ritat in den vågen att pika någonstans i januari. Sen blev piken lite högre och lite senare. Men liksom redan då var det självklart att det skulle komma fler pikar. Herregud, det är ett virus. Mm. och nu har vi haft både tredje och fjärde vågor på vissa ställen, och det är nya mutationer. Så det här tror jag definitivt är någonting vi får leva med. Men jag tror också att alla vill öppna upp ekonomin. Och då kommer vi öppna upp den på något sätt. Och det här att vi får leva med det, ja, det är inte konstigare än att vi lever med en massa andra saker som svänger runt i termer av liksom förkylningsvirus och kräksjukor och annat. Det är inte så himla farligt egentligen.
Du nämnde precis här innan att den enklaste personen är att lura sig själv. Och just i blankningar tänker jag att det är ganska lätt liksom, att man tycker att man är lite smartare. Har du ett sånt exempel när du har lurat dig själv?
Kanske? Ja, så det finns väl egentligen hur många som helst, men det mest, ett av de roligaste är väl kanske Tesla. Mm. Dock så är det så att jag har inte förlorat några pengar på att blanka Tesla. Mm. Faktiskt tjänat pengar på att blanka Tesla när jag väl gjorde det liksom, där någonstans 2017. Och sen var jag lite smart nog och lite tur nog att sluta blanka efter hela den här 420 funding secured bedrägeriet som Elon Musk ändå blev dömd för finansiellt bedrägeri. Mm. Så att han är ju liksom en finansbrottsling. Men det hjälper ju ändå inte. Han verkar ändå kunna liksom komma undan med att göra vad som helst. Och det var det som jag drog slutsatsen då. Vilket är tur, för sen gick den ju 1000%. Trots att den var groteskt övervärderad redan då. Och den är liksom nu den 1000% mer groteskt övervärderad. Och här hade det kunnat gå riktigt, riktigt illa om inte jag, mycket tack vare Anna Svan faktiskt, konstaterar att den här är oinvesterbar. Alltså det finns en våg av fans, både bland köpare av bilarna och köpare av aktierna. Och även myndigheter. Alltså det är många sådana myndighetspersoner som vill liksom sända ut en signal om att de är goda, att de gör någonting bra för miljön. Och då subventionerar de gärna Tesla med liksom många, många miljarder. Lägg fabriken här, mot att du lovar att du ska anställa sig och så många människor eller göra så här gott för miljön på något sätt. Och sen när Tesla upprepade gånger inte uppfyller de här målen, då sätter man inte dit bolaget, för man vill inte vara den som har knäckt Tesla. Utan istället så struntar man i de där kraven och låter bara subventionerna som bara, ja, han fick dem då. Alltså, det var ju bara $1 miljard, det gör inte så mycket. Ja. Och när man ser att det finns ett sånt här mönster, alla vill hjälpa Tesla. Mm. Det spelar ingen roll att jag går runt och tycker att, titta här, du har hur mycket officiell faktisk information som helst på att de tjänar inga pengar. De bryter mot massa miljölagar. De har bilar som dödar folk. De säljer en autopilot, har sålt för liksom många miljarder dollar, där de nu, liksom 5 år senare, säger att men okej, den funkar ju faktiskt inte. Och då har folk betalat för den här och haft den i 5 år. Mm. Det roliga är att jag är ju faktiskt kort Tesla nu och det går bra.
Ja, ärligt.
Och det beror egentligen mest på att nu fick jag ett litet stöd i att rent tekniskt så är kursen svag. Det signalerar att kanske är den här överdrivna håsen kring Elon Musk som person och Tesla som företag. Så den är lite över. Det finns även fler stories också, alltså som till exempel Peloton och något som heter Plug Power, som ser ut att kanske ha toppat ur. Alltså det, den här värsta galenskapen kring efter quantitative easing och de här liksom häftiga bolagen, den kan vara över. Och då, när man har ett sånt läge där Tesla är så vansinnigt dyrt och faktiskt liksom inte tjänar några pengar, aldrig har tjänat några pengar, utom liksom på subventioner och bitcoin trading. Alltså bara en sån sak. Många miljövänner lyfter fram att alltså problemet med bitcoin är att det bränner så mycket energi i onödan och liksom leder till utsläpp. Och vad gör Tesla då? Jo, den enda anledningen till att de till exempel lyckades visa en kvartalsvinst här nu i Q1 var att de tradade bitcoin. Det är liksom det är så vansinnigt ironiskt och roligt, och tror jag också kan vara den där kanske liksom lilla droppen som får en del att få upp ögonen för att, men vänta nu, det här är ju ett bluffföretag.
Vi pratade om Enron innan. Tror du att det kan bli en sån utveckling någon gång?
Det borde kunna bli det. Alltså det ser ut som att det finns massor med lagbrott dolda i Tesla, och de lyckas hållas dolda så länge aktien går upp eller håller sig, står kvar väldigt, väldigt högt. Men om det skulle få till det här att liksom dominobrickorna börjar falla och kursen går ner, då tror jag att det kommer komma fram många arga människor och väldigt mycket intressant information från hur de egentligen har skött redovisningen och vad de egentligen faktiskt har sålt och inte sålt. Mm. Så jag tror absolut att det kan bli så. Men jag tror också att det kan mycket väl finnas 10 eller 20 år kvar här. Och det är det man lär sig av sånt som Enron eller Madoff. Alltså det som då var den liksom största Ponzi-bubblan i historien. Den höll ju på i åtminstone 20 år till efter att misstänksamma personer hade sagt till SEC, kolla på mig då, för liksom, det här är fusk. Liksom, titta på siffrorna. Så här, det är omöjligt att det ser ut så här om det inte är bedrägeri och ett Ponzi-scheme. Vad gör SEC? Ja, de tar fram ficklampan och lyser i ansiktet på den som har sagt till. Och ändå tar det 20 år innan allting brinner upp.
Mm.
Och det kan hända i Tesla också. Mm. Så det har bara gått ungefär 5 år sen det blev tydligt att Tesla hade gått från en intressant startup till ett bolag som gör vad som helst för att överleva. Och därmed bara hitta på saker. Som det här Solar City till exempel. Han köper ett konkursmässigt bolag av sig själv. Så att han själv får massa pengar i handen och han slipper att det där bolaget går i konkurs. Han påstår att de har massa produkter, till exempel någon slags solcellstak. Och han visar upp dem och liksom, titta här vad fina de är, och de här är bara installera, kolla alla husen här runt omkring, ni kanske inte märkt det, men det här, de har sådana solceller på taket fast det ser ut som helt vanliga fina tak. Fortfarande 5 år senare så funkar ju inte de här, de finns inte, och bolaget säljer en tiondel så mycket ungefär som de gjorde då, så det var ju bara, dressat. Alltså hela det är ju ett bedrägeri och det håller på att rulla liksom genom rättssystemet, men det tar tid helt enkelt, för ingen vill sänka dem.
Vad tänker du om Elon Musk? Vad är han för figur enligt dig? Han är skurk liksom.
Ja, det är han. Alltså, det är rent bedrägeri alltihop. Men han verkar också vara väldigt... han verkar vara en livsnjutare. Så att han är nog rätt kul att ha som kompis.
Ja.
Men sen att han faktiskt förstör liksom, både miljö och så här, livet för väldigt många människor. Och antagligen kommer leda till liksom, finansiell härdsmälta för väldigt, väldigt många privatpersoner. Det är oerhört tråkigt och det kan inte ursäktas med att han är en kul typ.
Jag tänker att vi flyttar hem samtalet till Sverige. För du har blivit utsatt för en blankarattack, läste jag häromdagen.
Ja, precis då som jag sa innan, att det är det bästa man kan bli.
Mm.
Och det visade sig att någon flaggade upp med en liten kort position i Aselio, som är ett av mina absoluta favoritföretag. Och när jag såg det så råkade jag också ha lite extra pengar över. Och då passade på att liksom snabbt köpa så mycket Aselio jag kunde med båda händerna. Och det är för att när någon blankar ett företag utan att ha något liksom riktigt negativt på fötterna. Så i det här fallet så är jag tillräckligt insatt för att vara nästan helt säker på att det inte finns något fuffens i Aselio. Utan här handlar det om att blankaren hade noterat att men hur kan det här bolaget ha en värdering på liksom 6-7 miljarder när de inte har några intäkter. De har lite avsiktsförklaringar. De som blankade... Alltså, vi vet ju ingenting om egentligen varför de blankade, men det såg ut som att det enda anledningen var att det ser lite dyrt ut och det dröjer länge innan det kommer några intäkter och vinster. Och det är väl liksom en hygglig anledning, särskilt ifall du har någonting annat att ligga lång med liksom på andra sidan. Men för min del som tyckte att jag har rätt bra koll på vad Aselio gör och att det inte finns någon fuffens alls och att vi snart kommer in i en period då vi börjar få se riktiga order, och jag tror att det kan dra till sig mer och mer intresse både från svenska investerare och från utländska, och dessutom så tror jag att 2021 är någon slags ESG-år, att här ser vi den här vändningen uppåt i en exponentiell kurva då det startas massa ESG-fonder som letar efter bolag att fylla fonderna med, och då kan ju till och med sådana som Aselio bli övervärderade förr eller senare bara av det rena köptrycket, och då tycker jag att i ljuset av det då kommer en sån här blankning inte hålla särskilt länge. Vilket innebär att den så kallade blankarattacken kommer ju vändas till en blankarsqueeze. Mm. Alltså att de blir tvungna att köpa tillbaka sin position. Att det kan liksom leda till en bra tryck uppåt på aktien istället. Så som en ren instinkt när jag såg det här så tyckte jag, fan vad bra, då kan jag köpa fler aktier.
Man blir ändå nyfiken. Det är ett bolag med 7 miljarder i börsvärde men inga intäkter. Vad är det Aselio gör?
De säljer en termos, kan man säga. Det är en termos för solvärme. Du kan värma upp den med direkt solvärme, men det är inte liksom primärsättet. Men du kan också värma den med typ en sån här doppvärmare som du värmer vatten när du ska göra te eller kaffe. Den är liksom lite mer komplicerat än så. Det är smält natrium som ligger runt den här aluminiumklumpen. Så, ja, på lite olika sätt så värmer du upp aluminiumet i alla fall. Och det håller sig varmt väldigt länge.
Mm.
Och eftersom det inte lyser på natten så behöver du på något sätt flytta solenergin från liksom dagen till natten. Man kan liksom inte bara skicka ut den i elnäten och låta den cirkla omkring. Det funkar inte så. Antingen så använder du energin direkt eller så är den liksom borta. Och du kan lagra den i batterier eller du kan pumpa upp vatten liksom till en sjö eller någon liksom cistern högt upp i luften, eller du kan lyfta upp cementblock eller vad som helst. Det finns massor med olika, eller som sagt då, batterier av olika sort. Men den här aluminiumklumpen, den är väldigt robust, miljövänlig, relativt billig. Det kräver nästan inget underhåll av själva klumpen. Den kan värmas upp och smältas och liksom stelna igen liksom hur många gånger som helst. Och den tillverkas av återvunnet aluminium som då i sig innebär att du behöver inte ens hålla på med någon extra gruvdrift, utan du kan bara smälta ner liksom aluminiumskräp och så, se till att du får till rätt legering. Så det är en aluminiumtermos.
Mm.
Och den kan driva en enkel Stirlingmotor som i grund och botten då bara är som en turbin. Alltså som du har en turbin som drivs av vind eller av fallande vatten, eller i det här fallet av värme som skapar en värmedifferens mellan de olika liksom, delområdena i den här Stirlingmotorn, och då snurrar den och driver en turbin och så blir det el ut. Så en aluminiumtermos. Och det behövs verkligen om vi ska kunna använda förnyelsebar el på ett stadigt och pålitligt sätt dygnet runt.
Men de har inte sålt något, eller?
Nej, de har fått 3 order totalt. De är inte levererade.
Hur länge har de funnits?
Så jag tror bolaget startade ungefär 2008. Och de fick sitt riktigt intressanta genombrott. Ja, på ett sätt 2016. Men jag tror det var sommaren 2018 som de demonstrerade den här nya lösningen för att värma upp aluminiumklumpen med vilken energi som helst, vilket innebär att du kan också använda fotoceller. Det behöver inte vara de här soltornen längre med speglar, utan du kan ta vilken energi som helst som har skapats av till exempel vindkraftverk eller solceller, och då värmer du upp klumpen. Så från sommaren 2018 så är det liksom som ett nytt bolag. Det är då man verkligen ser en lösning som är enkel för väldigt många olika kraftbolag att köpa.
För att avrunda det här temat då, så tänkte jag höra om du har något tips till investerare som vill banka aktier.
Ja, de helst precis, men det är lite för enkelt kanske. Men man ska inte göra det onödan. Man måste ju fundera på varför känner du att du måste blanka. Har du verkligen liksom tömt ut alla dina intressanta köpidéer? Det är ändå där din analys bör börja, i att du försöker hitta spännande affärsidéer, spännande företag som du på något sätt vill haka på eller vill ge ditt stöd. Alltså om det är en ny emission, då ger du ju faktiskt bolaget ditt stöd. Om du bara köper sekundära aktier på marknaden, då ger du ju inte liksom något stöd till bolaget. Det är därför det är lite roligt när folk säger att jag köper Tesla-aktier för att jag vill stödja bolaget. Men det händer ju ingenting med Tesla för att du köper aktierna, precis som det händer ingenting med Tesla för att jag blankar heller. Det finns liksom ingen koppling mellan vad som händer med aktiehandeln på sekundärmarknaden och själva bolaget. Men om du nu verkligen, verkligen känner att du måste blanka, så ja, då är det enda riktiga rådet är här att du måste kunna mycket, mycket mer än alla andra. Och framförallt så måste du ha den här utlösande faktorn på din sida, och den ska vara i närtid. Och kommer den inte i närtid och till exempel kursen visar styrka och liksom rent teknisk analys, så bara ge upp direkt. För om du har ett dåligt bolag med bedrägeri och svaga siffror och kursen ändå går upp, ja, då är det uppenbart att det är massa saker du inte vet. Det är krafter här som du inte verkligen inte bör ställa dig i vägen för. Så egentligen, som du sa, don't do it. Det är väl liksom huvudspåret.
Ja, vi får avsluta så. Tack snälla för att du kom hit, Mikael Syding.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Madeleine Lundberg. Mer information om vår journalistik hittar du på affärsvärlden.se, och den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut!